Ja, det är Åke Sandin det här. Och då börjar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Programmet i största kortet. Som vanligt börjar det positivt med att Monica Schelin och jag delar ut rosor till välförtjänta. Årets pristagare för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete, Lena Sandin och Lisa Norgren Benediktsson, intervjuas. Och Hampus Häckerman tar upp Israels och Sydafrikas kärnvapenprov, ishotellets märkliga motstånd mot flygskatt, Pentagons dyrbara byråkrati och mediernas olika rapportering om Aleppo, Mosul och Jemen. Men först veckans rosor.
When they swing to romance, because it's all so good, yes, I see bound.
Ja, Monica Schelin, nu har vi blivit så inspirerade av Louis Armstrongs pepp för det som är bra och good och bon, så vi delar ut rosor i vanlig ordning. Och den första rosen vill jag ge till de kloka och solidariska som struntar i all förförisk reklam för att köpa dyra och kanske onödiga julklappar och istället väljer julmangogrammen från Tuff. De består av läckra kort med en färggrann teckning av indiska elever och med texten:
I Indien är Dharampur ett av de fattigaste områdena. Där kommer små plantor att snabbt växa upp till vackra träd som ger mangofrukter rika på A-vitamin som skyddar mot nattblindhet. Träden hjälper till att bringa skugga, glädje och välstånd åt folket.
Julmangogram finns att köpa från för 10 kronor, då blir det 2 träd. För 50, då blir det 10 träd. För 100 kronor, då blir det 20 träd. Och så vidare. Och de kan beställas av mig, Åke Sandin, på telefon 08 712 4463. Och mangogrammen har redan bidragit till att hundratusentals mangoträd finns i fattiga indiska byar. De kan användas som julkort också förstås. Och sen en ros till tuffmedlemmen, Tyresöbon, Bror Perius, som skrivit en motion med rubriken:
Vi behöver en ny rörelse för fred och nedrustning nu.
Där påpekar han:
Det finns inga militära lösningar på sociala konflikter. Det är därför som Tyresö arbetarkommun i en motion till den socialdemokratiska partikongressen nästa år sagt nej till NATO-medlemskap och nej till kärnvapen på svensk mark.
Och Bror Perius tillägger:
Idag läggs Aleppo och Mosul i ruiner. Civila dödas, barn och vuxna. Blod flyter på gatorna. Byggnader, sjukhus, skolor och bostäder bombas och skjuts sönder och förvandlas till högar av sten och grus. Vi ser gång på gång hur små barn grävs fram ur ruinerna. Det är oändligt smärtsamma bilder. Men oändligt mycket värre är det för de människor som lever mitt i detta helvete.
Och sen en ros till Sveriges radios korrespondent Johan Mattias Sommarström, som den 8 december rapporterade om de många flyende civila från irakiska Mosul. Många av dem berättar om sina av USA-alliansen sönderbombade hus. Men i våra medier får vi aldrig se offren för dessa bombningar som vi så ofta får se från bombningarna av Aleppo. Och sen ros till den brittiska tidningen The Independent, expert på Mellanöstern, Patrick Cockburn, som om hur olika våra medier skriver om krigen i Aleppo och Mosul.
Den irakiska armén, uppbackad av USAs flygbomber, försöker att inta östra Mosul samtidigt som den syriska armén och dess paramilitära allierade kämpar sig fram mot östra Aleppo. Man beräknar att cirka 300 civila har dödats i Aleppo av regeringens artilleri och bomber under de senaste 14 dagarna. Och i Mosul rapporteras att cirka 600 civila har dödats senaste månaden. Trots dessa likheter är rapporteringen i internationella medier av dessa två belägringar radikalt annorlunda.
Och Kockman fortsätter så här. I Mosul beskylls dödandet av civila på IS med dess urskillningslösa användande av granater och självmordsbombare. Medan den irakiska armén och dess flygstöd går fria. IS anklagas för att hindra civila från att lämna stan där de kan användas som mänskliga sköldar. Och så här skriver också Cockburn.
Kontrastera detta mot västliga mediers skildring av hur president Assads styrkor slaktar civila oavsett om de stannat eller försöker fly. FN-chefen för humanitära frågor Stephen O'Brien antydde i veckan att rebellerna i östra Aleppo stoppade civila som ville fly, men till skillnad från Mosul gav saken ringa uppmärksamhet.
Sen en ros till den nybildade föreningen Jemen Solidaritet som påpekar att Sverige har sålt vapen till Saudiarabien för 5 miljarder kronor åren 2010-2014 och fortsätter exporten trots att landet begår krigsförbrytelser. I 20 månader har Saudiarabien och Förenade Arabemiraten fört ett brutalt krig med USAs och Storbritanniens operationella stridsledning och med vapenleveranser från Sverige mot det fattigaste landet i Mellanöstern, nämligen Jemen. Sen ros till Svenska Dagbladets Jonas Gummesson som den 28 november skrev under rubriken
Putin tvingas till kraftig sänkning av militärutgifter.
Han påstår att den ryska militärens anslag kommer att skäras ner kraftigt 2017 enligt det nu liggande budgetförslaget. Översatt till dollar skärs försvarsutgifterna ner från 61,6 miljarder till 45,1 miljarder dollar. Det innebär att den ryska militärbudgeten blir mindre än en tiondel av USAs och att 27% av den ryska militärens budget försvinner i ett och samma hugg. Även under 2018 och 2019 sjunker försvarsutgifternas andel av BNP till 3 respektive 2,9% och är då tillbaka på samma nivå som 2012.
Trots denna planerade nedrustning i vårt närområde föreslår centerledaren Annie Lööf en höjning av svenska militäranslaget med 11 miljarder kronor per år. Hon överträffas dock av den liberale ledaren och förre majoren Jan Björklund som föreslår ytterligare 14 miljarder kronor till den svenska krigsmakten.
Sen ros till Aftonbladet som den 7 december kollar representationskostnaderna i de statliga förvaltningarna. Bland dem befinner sig försvarsmakten i topp. Under 2014 la Försvarsmakten 26,5 miljoner kronor på representation. I fjol ökade kostnaden med nästan 6 miljoner till 32,3 miljoner kronor. Och fram till slutet av augusti i år hade myndigheten redan hunnit sätta sprätt på 25,6 miljoner. Det är totalt över 84 miljoner kronor på mindre än 3 år. Som exempel på denna penningrullning berättas om ett representationstillfälle på militärsällskapet. Gummesson skriver så här.
Det var 16 personer som enligt fakturan drack 4 glas vin var plus 72 centiliter sprit och ytterligare 2 flaskor vin där den dyraste kostade 876 kronor. Militärsällskapet är en privat sammanslutning för officerare. Trots låga priser slutade notan för sällskapet som totalt bestod av 20 personer på 23 699 kronor.
Och hela den svenska fredsrörelsen har inte en bråkdel i statsanslag jämfört med våra militärers firande för skattepengar. Därför en ros till.
Det pris som utdelas vartannat år för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete. I år har detta pris utdelats till två tuffa aktivister, Lisa Norgren Benediktsson och Lena Sandin. För sina insatser i många år för Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF. De får välförtjänt 9000 kronor var av det pris som kommer från Åkes fond med pengar som Åke Sandin fått vid sina födelsedagar för att uppmuntra det lokala fredsarbetet. Både Lena och Lisa hörs om en stund i detta Radio TUFF.
Tack Monica Kjellin.
Tack.
Och nu är jag tillsammans med en människa jag har känt i 55 år. Mycket väl, Lena Sandin.
Mm.
Och jag heter Åke Sandin. Men jag ser en pristavla här där det står att du har fått Åkes pris för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete till Lena Sandin. Och det var 9000 spänn, va?
Ja, det var det. Det
du förstår att hade du jobbat åt försvarsmakten så såg jag idag att den lägger ut 30-35 miljoner per år på representation där de medverkande får fina middagar och vin och sprit för över 1000 kronor kuvert. Det är väl en av de nackdelar det är med att jobba gratis för fred som inte ger något betalt alls.
Nej, och det är det som är så skönt för att jag är med i TUFF, Tyres Ulands och fredsförening.
Ja.
Och vi har ju projekt i Indien, i Bolivia, i Kroatien, nej vad säger förlåt, i Serbien, i Kongo.
Mm.
Och alla pengar som vi får in från skolor i svenska skolor eller från enskilda. De går direkt till de här projekten. För det är ingen som tar som har lön. Det är ingen som tar pengar från de här projektpengarna. Eller för det enda vi kanske får det är att man kan få en liten kaffe.
Kaffe och kaka.
Ja, på fika. Man får fika på styrelsemötena. Då får man fika.
Ja, och du har varit med sen barnsben, va?
Ja.
Du sprang omkring med flygbladar runt så fort du kunde springa i trappor, va?
Ja. Nej, du.
Så du är väldigt välförtjänt. Och det här pengarna till det här priset, 9000, de kommer från människor, snälla, vänliga, solidariska människor som har betalat mig pengar när jag fyller jämt 60, 70, 80 och så vidare.
Ja, precis.
Och det är tack vare din syster Ann som hon har sagt att Åke han gillar inte
blommor
och kristallvaser. Men han skulle gärna vilja hjälpa det lokala fredsarbetet för lokalföreningarna. Har ju dött ut i massor sen. Sen vi var aktiva i...
Och sen så har ju det här priset... Alltså jag är inte den första, jag är bland de sista, jag säga, det är inte heller. Men det har, du har ju delat ut det här priset i flera år, så det har ju varit ett pris som har
25 år
som har delats till olika lokala föreningar, till olika människor som har gjort någonting för fred och solidaritetsarbete. Det var ett svårt ord.
Och de första i TUF som fick det här, det var Edmundo Arrosby, där han är borta sedan många år nu. Han skötte Radio TUF, var tekniker. Ja. Och Campus Eckermann som var över hela världen och rapporterade till Radio TUF. Och sen har skolor som har gjort dagsverken och solidariskt ställt upp för projekten i Indien, Kumla skola, Nybola slutade innan det här.
Ja.
Men Strandskolan, Tyresö skola, Alléskolan i Lerum och andra.
Ja, det är fantastiskt.
Och jag såg att två medlemmar i kärnvapengruppen, Börje Andersson i Ulricehamn, och Bo Wallin i Örebro. Han kanske inte var med i kärnvapengruppen.
Nej, han är inte med nu i alla fall. Det är Farshid från Nässjö.
Ja, Nässjö fredsförening har fått det här priset.
Ja, okej, vad bra.
Ja.
Jättebra.
Kärnvapengruppen, vad gör ni där? Det är ingen som talar om risken med krig och kärnvapen. Jo, men man talar om det när man vill ha mera pengar, skattepengar. Ja.
Nej, men det är det som är så otäckt, för att nu finns det ju kärnvapen som är kanske 100 gånger starkare än Hiroshima-bomben. Och Hiroshima-bomben var ju otroligt otäck och läskig. Den har ju liksom flera år efter så skadades ju folk av den.
Av radioaktiviteten, ja.
Och sen så, jag är med i kärnvapengruppen för att, speciellt nu också, när det är många tidningar i Sverige, svenska tidningar, som vill att vi ska gå med i NATO. Mm. Och går man med i NATO, då säger man ju ja till att kärnvapen kan placeras här i Sverige. För så är det.
Är det verkligen så?
Ja, och jag vet...
Världslandsavtalet.
Ja, världslandsavtalet är också, för det är inte NATO. Det
har vi gått med i.
Det har vi gått med i, och det är en stor skandal, för då har man, då tillåter man USA att eller man ifrågasätter inte vad de placerar på de här ställena där de får vara. Och i Sverige har vi aldrig gått med. Vi har till och med i vår lag att vi inte ska ha kärnvapen på svensk mark.
Jag undrar om vi har det.
Ja, vi har inte en så stark lag som jag hoppas att vi kommer gå igenom snart. För att,
nej, det här med NATO är väldigt konstigt. Ja. För 30 år sedan, när Sovjetunionen fanns, när Estland, Lettland, Litauen tillhörde Sovjet, Ukraina, Vitryssland tillhörde Sovjet, och Varsava-paktet bestod av en mängd europeiska stater, Rumänien, Bulgarien, nere i Svarta havet, de är ju NATO-stater, Estland, Lettland, Litauen är självständiga och med i NATO, Polen som var med i Varsava-pakten är med i NATO, Östtyskland tillhör Tyskland som är med i NATO och så vidare.
Ja.
Då var det ett väldigt hot mellan stormakterna. Men idag har USA så här 10 gånger satsar 10 gånger mer på vapen än till och med vad Ryssland gör. Mm. Så det är obegripligt att vi har plötsligt blivit så måna om att gå med i NATO. Det är väl för att med vapenrustningen ska främjas och det militärindustriella komplexet ska ha någonting.
Ja, och de är starka. De har ju väldigt starka lobbyister. Jag tror att de har kommit in, det är bara tro, bara en gissning, att de har kommit in på svenska media.
Ja.
Som man, varenda dag när man ska köpa Aftonbladet så är det någonting om Ryssland.
Ja.
Det spelar ingen roll vad de gör, men de är alltid ett hot. Och det är ett hot liksom mot Gotland, att Ryssland ska gå in och ta Gotland. Och det är därför också jag är med i kärnvapengruppen. Därför om de skulle gå in på Gotland, det innebär ju att det är inte bara Gotland som ska ha dem, utan då har man ju startat ett världskrig. Och då kommer kärnvapen vara involverade. Och det finns ingen chans. Alltså då förstörs ju världen.
Det löjliga är att de hela tiden säger att det var Rysslands annektering av Krim som gör att de är så aggressiva.
Ja, det...
Krim har varit tillhört till Ryssland och Sovjet i många herrans år.
Ja.
Annekteringen var oglorig.
Ja.
Och den överväldigande majoriteten av människorna som bor på Krim ville tillhöra Ryssland.
Mm.
De var less på konkursboet Ukraina.
Mm.
Men det utmålas som någonting väldigt aggressivt. Däremot har man ju stor förståelse för att USA har bombat Afghanistan, har bombat Irak, så att ISIS har bildats, bombade Libyen till förstörelse och så vidare.
Ja.
Ja. Men som sagt, du har fått lite pengar nu.
Ja, och jättepengar. Det är jättefint att få det här priset.
Mm. Går du hänga upp det hemma? Tavlan?
Ja, nej, jag vet inte. Ja, det ska jag absolut göra. Men jag är så dålig på att hänga upp tavlor. Så jag...
Du kan sätta det på ett bord.
Ja,
ja.
Den ska upp. Absolut.
Ja. Ja, du är väldigt välförtjänt av detta pris för lokalt freds- och solidaritetsarbete, Lena Sandin. Tack så mycket.
Tackar.
Timmermansgatan till Radio Tuff har vi nu med oss Lisa Norgren Benediktsson. Är du söderböna eller har du haft förmånen att växa upp i trivsamma Tyresö, Lisa?
Jag växte upp i trivsamma Tyresö. Jag är född 1960 och jag bodde där tills jag var 25-26 år.
Ja. Var gick du på högstadiet någonstans?
Då gick jag i Forellen.
Men du har varit Kumla skola trogen i många år som mycket bra lärare, eller hur?
Ja, jag jobbade på Kumla skola i 26 år.
Oj.
Som lärare i svenska och i SO.
Då känner du till att Kumla i... Här i Radio Tuff ofta kallas för skolvärldsmästare i solidariskt arbete. Det vill säga, de har gjort mycket i 50 år nästan, dagsverken för Indien.
Ja, i början var det väl inte bara Indien, utan jag tror att första dagsverket gick till Biafra, faktiskt.
Ja,
1967 eller 68 eller någonting.
Ja, du har rätt. Du har helt rätt.
Eller hur?
Du kommer ihåg det. Du var ju 7-8 år då.
Ja, men alltså det där är ju någonting Kumla skola är väldigt stolt över. Det,
ja.
Det är ju en fantastisk tradition och det har betytt mycket för både de elever och lärare som har jobbat med och inte minst de elever i Indien till exempel som har fått ta del av de här pengarna som har skickats.
Vet man om i Kumla idag att det redan på 70-talet byggdes skola på en indisk ort, Sarvodaya Ashram. En skollänga fick namnet Kumla Wing. Vet man det?
Ja, jag hoppas det. Jag tror det. Nu jobbar ju inte jag längre på Kumla skola.
Nej.
Men i samband med dagsverkarna som vi genomförde, då var vi ju runt i klasserna och pratade om projekten och om Kumlas historia. Och då var det ju någonting som vi alla kände att vi var väldigt stolta över.
Mm, ni har aldrig rätt.
Och försökte berätta vidare historien om det. Så jag hoppas att det lever vidare.
När du och två andra Kumla-lärare var i Indien och kollade TUS-projekt i fattiga Dharampurs många byar och så vidare, vad fick du för intryck?
Alltså det var ju nästan överväldigande. Jag har ju stått och pratat som lärare och medlem av internationella gruppen i Kumla om de här projekten och hört ifrån dig och många andra i Tuff om hur de är. Men att sen se det här i verkligheten. Mm. Att vara där och möta eleverna och se hur lyckliga de var över att få gå i skola. Fastän det är väldigt enkla skolor. De sitter på golvet och har inga bänkar. Men kämpar som 17 och när solen går ner så sitter de ändå och försöker då med något litet ljus och läsa sina läxor. Och vi blir väldigt tagna. Alla
ja, barn som har föräldrar som inte är läskunniga men som själva får chansen nu. Det var ungefär 10 år sedan du var där. Du har varit medlem av TUFFs styrelse i ungefär 10 år. Hur är det då? Det är inte så lätt att hitta på någonting. Vad gör TUFF som är bra? Mer än de här projekten i Indien. 200 000 kronor skickar vi iväg i dagarna dit.
Jag gick ju med TUFF efter att vi hade varit på den här resan till Indien. Just för att jag ville att projekten skulle fortsätta.
Ja.
Och att dagsverkarna i Tyresö skolor skulle fortsätta. Det är ju inte bara Kumla skolor utan det är ju andra skolor också.
Strandskolan och Tyresö skola.
Och Alléskolan.
I Lerum. Och nu har du i 10 år... tillhört TUFFs aktiva styrelse, Lisa Norgren Benediktsson, och åkt från Timmermansgatan till Tyresö rätt ofta. Och därför har du fått priset för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete. Hur känns det?
Det känns väldigt omtumlande måste jag säga. Jag blev väldigt förvånad och väldigt glad. Det är stort.
Har du fått pengarna?
Det vet jag inte, Åke. Jag har inte varit inne på mitt konto och tittat med.
Det får du vara.
Det är ju inte så mycket pengar måste jag säga som själva äran. Att få det här priset som bär ditt namn. Du som nästan hela ditt liv, i alla fall ditt vuxna liv, jobbat för fred och solidaritet. Ja. Och också att de här pengarna är insamlade av människor som gillar dig och som stödjer de här tankarna.
Att man ska kämpa för lokalt fredsarbete. Ja. God jul på dig och vi kämpar väl på nästa år också.
Ja, vi gör väl det.
Ja, tack ska du ha.
Tack själv, Åke.
Hej.
Hej.
I Radio TUFF har vi nu med oss vår mediegranskare Hampus Eckerman. Du är väl snäll och god och glad nu inför julen, Hampus. Eller vad har du för någonting att komma med?
Nej, jag har nog ätit lite för få pepparkakor hittills för att få upp till det här snäll och god och glad stadiet. För jag är lite fortfarande så här lite smågnällig.
Ja.
Och den första grejen jag vill ta upp det är en nyhetsartikel. Man har alltså släppt dokument var avklassificerat som var hemligstämplad innan som talar om att en kärnvapentest man undrat vem som utförde den 20 september 1979.
Ja.
Nu är det bekräftat vilka som utförde den. Och det var en gemensam kärnvapenprovsprängning mellan Israel och Sydafrika.
Israel har ju kärnvapen men Sydafrika har ju inga.
Sydafrika har inte längre men Sydafrika man glömmer det idag, men Israel och apartheidstaten Sydafrika, de var riktigt trogna allierade tidigare.
Ja.
Och det var Israel som såg till att Sydafrika fick kärnvapen. Mm. Men i samband med fredsavtal och så där i Sydafrika när apartheid avskaffades, då gjorde sig Sydafrika också av med sina kärnvapen. Israel har dock kvar sina.
du hade någonting om ishotellet i Jukkasjärvi eller 17D uppe i Norrland. Vad var det?
Jo, det är ju så att man håller på att diskutera en flygskatt nu. Det vill säga att man vill få ner flygandet helt enkelt därför att det spelar på den globala uppvärmningen så mycket. Så att man är ju rädd för hela mänskligheten i stort. Och då har ishotellet i Jukkasjärvi, de har då gjort en pressmeddelande och sagt att det här kan vara ett mycket hårt slag mot deras verksamhet. Men därför att det flyger lite mindre turister. Men jag tänker att har man ishotell, så finns det lite andra hot med global uppvärmning som man kanske ska tänka på.
Isen smälter bort, ja.
Ja.
Hörru, vi på nyss på när jag delade ut veckans rosor så hade vi en ros till Aftonbladet som hade avslöjat att svenska militärer festar i representation för 80 miljoner kronor de senaste 3 åren. Har du något om Pentagon i den frågan? De festar väl också?
Ja, Pentagon har lite större problem med så. De gjorde en intern studie som de sen blev så nervösa över att de hemlighöll. Och över hur mycket pengar lägger man ner i rent byråkratiskt slöseri. Och det man hittade ungefär 125 miljarder dollar, det vill säga dubbla den ryska försvarsbudgeten, var rent byråkratiskt slöseri. Och när man hittade så, och det var här på över 5 år då, och när man hittade de här siffrorna, då blev man så nervös över att det helt enkelt skulle drabbas av nedskärningar om de här siffrorna blev offentliga. Så man hemlighöll dem helt enkelt.
Det är mycket som hemlighålls i det militära. Det är militärindustriella komplexet, förstår du. Det har enorma resurser och lydiga lobbygrupper. Jaha, har du någonting om Mellanöstern?
Eviga
krigen där.
Ja, det är ju så väldigt mycket i nyheterna om Aleppo konstant. Om hur Ryssland bombar befolkningen där och nu tvingas rebellerna ut och med det hoppet om att avsätta Assad. Men vad man glömmer är, jag har alltså exempelvis en gammal artikel från The Guardian, 4 år gammal. Och där står det uttryckligen att rebellerna erkänner att 70% av stadens befolkning stödjer regimen. Och det är ju aldrig någonting som sägs nu, utan det är alltid bombningar och rätt och otäcka Assad. Men 70% av befolkningen har stött regimen konstant. När man har talat om Aleppo, då talar man bara om en liten del av östra Aleppo. Och befolkningen där i, de drabbas, men de har ju tvingats vara kvar. Nu flyr ju de ofta in på regimens område, därför att de hålls kvar som gisslan.
Och rebellerna i Aleppo består ju delvis av Al-Qaida och nästan IS-krigare, jihadister.
Alltså det är precis som det var i Irak, att det är en mängd olika grupper i en koalition. Det går inte att hitta en enhetlig grupp riktigt där.
Nej.
Och när vi pratar om Aleppo, då pratar man jättemycket om det. Men samtidigt är det ju så att nu har ju USA utfört stora bombningar i Mosul för att bomba ut Islamiska staten. Och det är fler civila som har dödats i Mosul de senaste månaderna som har dödats i Aleppo.
Men de civila offren hör vi väldigt lite om.
De hör vi väldigt lite om, och de som vi hör ännu mindre om är Saudiarabien som nu håller på att bomba Yemen med västligt stöd.
Sen mars.
Och där har man bombat sönder sjukhus och så vidare nyligen, men det står ju aldrig något i tidningarna. Utan det är som sagt en väldigt, väldigt ensidig rapportering. Sen kan man ju gå till andra sidan, som läser man ryska medier, då är det förstås allting ljust och fint med bombningar av Aleppo. Alltså bombningar är bombningar, oavsett vad man bombar. Det är civila som kommer att dö. Hade bombningar skapat fred i Mellanöstern? Alltså, vi har ju sett ganska många år av bombningar nu, och inte tusan har det hjälpt.
Nej.
Men det gäller ju alla de här. Det gäller USA, det gäller Rysslands bombningar och det gäller Saudiarabiens bombningar.
God jul på dig, Hampus. Och tack så mycket för medlemsavgiften. Det var 800 kronor för mycket.
Ja, det råkade bli så. Någon jul ska väl även tuffa.
Ja, det är bra. Tack så bra. Hej då.
Tack. Tack själv.
Och jag vill sluta Radio Tuff med att önska alla kära lyssnare en riktigt god och fridfull jul. Vi återkommer på självaste juldagen med ett nytt program. Tills dess kan man höra det här på 91,4 tre gånger per dygn. Och när som helst på webben, på nätet, genom att klicka på www.tyresoradion.se.